Ben in the shotgun has a protector this time. 43 seconds to go. He scrambles around, throws it back corner of the end zone. Santonio with a touchdown! I don't know how he did it!
What a throw, what a catch, what a game!
So Mike 43, call 57.
Ben!
Suffocate him! Make him miserable! All game long, get us the ball back!
You can love him or hate him, but he was Brad.
Hej, du lyssnar på veckans NFL med Mattias, Lasse och Rickard. När vi bara har en position kvar, vi ska ta lite lyssnarfrågor. Och ja, det är väl ungefär vad vi ska hinna med idag, Lasse.
Mm, du har koll på vilken position det är då, va? Så du inte sitter och förberett på något annat.
Jag hoppas det ändå. Jag hoppas det. Vi ska snacka receivers idag, va?
Ja, men helt rätt, helt rätt.
Ja, det är bra.
Ja,
yes. Bra start.
Ja.
Det hade ju varit imponerande om du hade tittat på någon annan position med tanke på att det är typ då special teamers och wide receivers kvar. Så bara, nej fan, jag hade ju en lista med 15 punters här. Jag
trodde vi, ja, men det var länge sedan vi gjorde running backs. Jag kan nog glömma.
Men titta på den igen, ja. Bara. Samma spelare, ja. Igen. Ja. Skulle kunna hända mig faktiskt. Men det blir kul, det är en bra position. Och vi har också fått in lite önskemål från våra patrons också om lite spelare som ligger lite utanför topp 5 kanske, som de vill att vi skulle snacka om. Så att då ska vi också lyfta upp några av de spelarna också. Men vi skulle ju kunna ta och börja med det här monsterkontraktet som Josh Allen fick. Och då är det inte quarterbacken Josh Allen utan pass rushen Josh Allen som cashade in och fick ett 5-årskontrakt värt 150 miljoner dollar totalt. Ett riktigt jättekontrakt.
Ja, det här är ju inte bra. Jag blir direkt stressad att med Jerry Jones förmåga att förhandla kontrakt och allt sådant, hur han ska liksom lyckas lösa Micah Parsons med detta, så blir jag stressad direkt. Så jag har bara kollat det ur den vinkeln. Det är min input, att det stressar mig som Cowboys-fan.
Nej, kul pengar.
Man vill alltid kunna... Man vill komma undan så billigt som möjligt med sina egna spelare, så man hatar en andra spelare i sina stora kontrakt.
Ja, precis.
Men han har ju spelat bra och jag förstår det, och de var ju tvungna att behålla honom på något vis, och kändes det som att de inte alls mycket leverage heller. Men jag menar, det är ju tredje året i rad, va? De har franchise taggat och sen signat ett längre kontrakt, så det är väl så de vill göra. Men det känns som att alltid att man hamnar i en liten knepig sits kanske, framförallt med en bra pass rusher. För hade de inte signat honom till en förlängning, så kan ju inte bara släppa en så bra pass rusher för ingenting.
Nej, franchise-taggen är ju hög på den här positionen också, så att det kommer ju från en ganska hög lön då på taggen som de börjar förhandla på något sätt. Men Jags just har väl kanske inte så där jättemånga andra spelare att slänga så här mycket pengar på heller.
Men de har ju slängt till massa pengar på massa sopiga spelare istället. Eller de har ju betalat typ Christian Kirk och lite annat. De har ju varit liksom spenders i free agency tidigare. Så då är det ju skönt att de åtminstone spenderar på en av sina egna draftade spelare.
Kirk har i och för sig varit oväntat bra. Jag kommer ihåg när kontraktet kom, så blev man lite lätt chockad, men han har ju faktiskt spelat rätt bra för dem. Ja, men Josh Allen i alla fall, jättedeal såklart. Det är ju QB-nivå på de här pengarna, men han är ju väldigt, väldigt bra också. En av de bästa spelarna på sin position såklart.
Ja, absolut. Det är, och de har ju pengarna som sagt. Så att, ja, det känns naturligt ändå att man liksom alltid får typ gnugga ögonen när man läser de här siffrorna som står framför dollartecknen.
Ja, visst. Så är det. Ska vi hoppa över och prata lite om receivers då? Så börjar vi med det och så tar vi lite lyssnarfrågor efter det sen. Receiverpositionen, Lasse, du brukar ju alltid ge oss en liten inflygning. Som sagt, det är en ganska bra position.
Det är en jättebra position i år. Det är en oerhört fin topp. Det är en oerhört fint mellanskikt. Och det är ett jättefint djup i den. Så det finns inga invändningar överhuvudtaget här. Utan är du i behov av receiver den här draften, så kan du andas ut. Det finns skitmånga goda sådana.
Mm. Gött, och alla möjliga typer som det alltid gör på den här positionen. Vi kan väl, vi börjar med våran topp 5, sen får vi väl fylla på lite. Som sagt, det finns ganska mycket spelare att prata om här, men vi kan väl börja, Rickard, att du ger oss en liten vy av Marvin Harrison Jr. i Ohio State.
Ja, och han är ju våran nummer ett och är väl den nummer ett på de flesta listorna där. Och är ju en jävligt clean spelare. Och jag har svårt när jag tittar på honom att hitta några uppenbara hål. Jag ser en väldigt, liksom en motorväg in till att bli en riktigt bra receiver även i NFL. Jag tycker att han gör allting bra. Han har bra händer, han springer snygga routes. Springer alla möjliga typer av routes dessutom. Jag tycker han är bra när han har bollen i händerna. Han är kanske mer en klassisk X-receiver som fångar bollen djupt än vad han är liksom en som springer och plockar upp massa yards efter mottagning. Stor och lång, men ändå liksom väldigt, väldigt smidig och bra liksom rörelse för sin storlek. Tar quicka routes. Tycker han är bra, han justerar kroppen när han tar emot passningar. Han kan se lite se ut som vad fan hette han nu? Den gamla paraguayanska fotbollsmålvakten som sprang upp på sjön.
Chilla
Ja, precis. Lite så här tv-räddningskänsla ibland på honom. Jag tycker att han hoppar kanske och försöker få det att se lite snyggare ut än vad han behöver ett par gånger. Men han hade också ett ganska dåligt QB-spel som gjorde att han var tvungen att sträcka sig långt, långt utanför sin kropp för att fånga. Och så var det någon som, det var Brian Hartline som jag vet inte vem det var var jag såg det någonstans. Men han har i alla fall i någon intervju sagt att det är liksom hans självklara nummer ett på vilken receiver som han har coachat som är bäst är Marvin Harrison Jr. Och det säger ju någonting med tanke på alla spelare som har kommit från Ohio State.
Ja, verkligen.
Jag kan tycka att han skulle kunna vara lite mer fysisk ibland vid passningsmottagningar. Att han ibland liksom skjuts undan lite mer än vi hade önskat, men det är liksom bara en liten klagomål om jag liksom letar efter något.
Ja, han tappade ju lite passningar den senaste säsongen, men som du sa där, bollplaceringen från hans quarterback var ju ganska svajig också, så det var många bollar som var liksom inte riktigt där de skulle, så att man kanske får ursäkta några av dem.
Ja, kul att du drar upp referenser till sydamerikanska målvakter här, Rickard. Vad heter han, colombianen? Higuita. Sitter och väntar på vem du ska jämföra honom med här i årets receiverklass. Ja, ta noteringar. Chilaver eller inte Chilaver, jag håller med dig i allt du säger där. Och kanske då den lilla grejen som vi hittar som är emot honom är att han inte riktigt liksom nyttjar sin fysik. Han kan se lite tunnare ut än vad jag tror han egentligen är ibland. Men annars, jag har han jättehögt betyg på honom, 91. Och så tänkte jag så här, hur ska jag liksom motivera att jag har han så oerhört högt? Alltså det är en ovanlig talang vi pratar om här. Det är inte helt lätt, liksom. Det är det du säger där, men hur ska jag liksom motivera det mer? Han gör ju allt rätt, liksom. Då blir det svårt liksom, att lyfta alla de här grejerna hela tiden. Alltså tajmingen och feelingen i den playmaker-stilen han har, liksom, att få det att klicka så bra, säger ju kanske det mesta. Att han har allt och liksom kan sätta ihop det i sitt spel och få ut det på plan, liksom få det att se så naturligt ut. Och som du här, han är ju en X-receiver, alltså en utsidereceiver, men han har ju också hoppat runt och ställt upp i slott, han har ställt upp backfield på olika sweeps och sådant, så han kan ju göra även det, liksom om man kollar på, ibland har Cowboys till exempel fått sätta in CeeDee Lamb som slot-receiver för att få ut mer av honom, så man kan liksom även göra samma Marvin Harrison, märker de att ja, men de har en shutdown-corner där som äger den, ja då kan de flytta in han i slott så kan han vara lika farlig där, så att han har ju allt liksom, det kanske det som gör honom så unik och så speciell.
Ja, verkligen. Och han har ju också haft en jäkla touchdown-produktion här sina sista 2 år
Ja.
också, så även i den delen av spelet är han väldigt bra. Nej, men som vi säger, väldigt, väldigt slipad liksom. Han är ju också son till Hall of Fame-receivern där som med samma namn såklart, Marvin Harrison. Så att han har väl lite hjälp av det kanske i coachningen i familjen, och var ju också en väldigt slipad route runner. Så att jag känns som en väldigt komplett spelare på alla möjliga sätt. Det som ni säger där, små detaljerna kanske, att han skulle kunna vara lite mer fysisk. Han kanske finns spelare i den här draften som är snabbare i de långa routesen, som har den här djupa speeden. Men det är ju inte så att han inte har den också, men kanske inte den snabbaste i draften så att säga. Men väldigt, väldigt slipad och bra på detaljerna och allting.
Känns det som att han är en stjärnreceiver dag ett i NFL. Alltså, första matchen kommer han vara liksom redo och vara, inte bara vara en spännande rookie utan att vara en nummer ett receiver för laget om de behöver honom att vara det.
Verkligen. Ska vi hoppa över till Romeo Odunze från Washington? Lite annan typ av spelare får man säga. Också stor, precis som Harrison, lite tyngre. Det här är väl mycket av en big play receiver. Liksom ordentlig speed på djupet, väldigt tuff att hantera en mot en. Kanske de bästa händerna i den här draften. Väldigt bra efter mottagningen och tuff också i de här contested catches. Så någonstans att han har vunnit 75% av de här utmanade mottagningarna där det liksom slåss om bollen. Och det är ju en absurd siffra egentligen. Många av de här andra top receivers som också är bra på det ligger liksom runt 45-50% kanske. Och han är så pass mycket bättre än alla dem. Sen är det inte så kanske lika mycket finess som i Harrisons spel. Utan det är ganska mycket vi kom av linjen rätt bra och sen positionera sig och sen plocka ner liksom allting inom hans räckvidd där som är ganska rejäl. Och jag tyckte han påminner lite grann om Mike Evans som också är en stor, han är till och med lite ännu större än Odunze, men Odunze skulle ju kunna också växa på sig och bli lite rejälare också. Men som också är en sån där spelare, Mike Evans säger, han gör inte så himla mycket finessigt. Men han liksom är på rätt ställe, vet hur han ska använda sin kropp för att hitta de här lägena där han öppnar upp sig för sin quarterback. Och sen så vinner han mycket av de här utmanande bollarna. Precis så tycker jag det är samma sak som man ser i Odunze. Så att en väldigt imponerande spelare som har alla fysiska verktyg samtidigt som han har den här ball skills som man gillar att prata om. Att liksom väldigt, väldigt fina händer och bra balans i liksom catchögonblicket.
Ja, han är ju, dels här som du säger att han är bra på att fånga de här contested catches, hans händer och som är så fantastiskt. Han är otroligt skicklig också på att fånga bollen liksom, så långt ifrån sig själv som möjligt på något vis. Så att det blir så omöjligt för en cornerback att ens liksom slå ner bollen för att han fångar den så långt, långt ifrån sig. Och har lite sådana här back shoulder passningar som han tar emot som är liksom helt ostoppbara. Så i det, om du jämför honom med Mike Evans så ser jag liksom DeAndre Hopkins i liksom den typen av spel som en receiver som i stort sett alltid är öppen. Och nu slänger vi ut ganska imponerande namn, men det säger ju kanske
Ja.
också någonting om, han är ju, alltså Odunze skulle ju vara liksom den bästa receivern i väldigt, väldigt många draftklasser. Det är ju bara att han råkar vara i en väldigt maxad toppklass här med Harrison och också Neighbors som vi kommer att prata om.
Ja, det är ju den topp tre som vi pratar om här och det är ju tre suveräna receivers. Så att han är tvåa på den här listan är precis som säger Erika, det råkar bara vara att det är en som vi båda kanske gillar lite mer här. Jag håller med det ni säger om Odunze. Han har ju två helt magiska år bakom sig. Alltså, 2022 såg han så jäkla bra ut så jag tänkte att aj, 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 det här kommer bli 2023 kommer inte, nu kommer det gå ner här, liksom. Han kan liksom inte toppa det. Och så går han in och gör det. Liksom. Och sånt är jag imponerad av. När liksom, man tror att taket liksom, är nått på en spelare. Men han har ju slipat på detaljer ännu mer. Liksom. Jag tyckte han var en ganska dålig route runner 2022. Jag säger inte att han kanske är draftens bästa route runner. Men bara den grejen går ut och springer sina routes. Bara. Tycker saknar lite explosivitet in och ur routes emellanåt. Men bara, hade han egentligen inte behövt göra i college. För han lever så mycket som ni pratar om. Hans fysiska egenskaper, sin storlek och sin timing. Men det är också jäkligt imponerande. Sen, jag vet inte om man ska lägga någon vikt vid det överhuvudtaget, men jag nämner det ändå att Washington, som har spelat i college, har ju en väldigt passvänlig offensiv. Vi pratade om det när vi pratade om Penix, quarterbacken. Vi kan ju nämna att Odunze nyttjade detta till sin fullo, och även Polk och McMillan, två andra receivers i den här draftklassen, såg ju väldigt, väldigt fina ut. Så att, jag säger inte att liksom, han lever, att han liksom levererar bara på grund av det, men jag nämner det i alla fall.
Nej, men det är värt att säga. De kastar ju upp rätt mycket bollar till honom också. Och nu levererar han ju på många av dem. Men han, som du säger, han fick många chanser också. Ja, spännande. Det är kul att vi har en trio här som vi nämner. Nu ska vi prata lite grann om Malik Neighbors här, men det är ju också roligt att de är väldigt olika allihopa. Alla har väldigt högt betyg hos oss, men det är ju väldigt olika spelartyper, så det är lite tycke och smak. Det är svårt att direkt jämföra dem mot varandra också. Det kan man ju göra, men det blir ju lite sådär äpplen och päron. Så om vi hoppar in i Malik Neighbors här på LSU då, Lasse.
Ja, jag tycker ju Malik Nabers och Marvin Harrison, det går att hitta likheter i dem då, om vi säger att de är helt är olika, i varje fall i vissa delar av dem, kanske att de kan ställa upp lite överallt om det behövs. Jag hade också oerhörda problem under säsongen med vem jag gillade mest av Malik Nabers och Marvin Harrison Jr. Det var jättejobbigt för mig. Klickade så oerhört fint, alltså det här samarbetet mellan Jaden Daniels och Malik Nabers var ju helt fantastiskt. Det påminner ju om Burrow och Chase den, när de var i LSU och det gick ju ganska bra för båda dem i NFL. Men ja, naturlig X-receiver är han ju. Snabb, rakt ner i planen med acceleration och explosivitet. Så han skapar ju förutsättningarna liksom med separation direkt och är alltid öppet. Så jag förstår att han fick jättemycket boll av Jaden Daniels för att han vinner ju direkt liksom med snabbhet och fart och explosivitet. Och sen gör han ju det bästa av liksom den fördelen han skapar sig. Alltså, det är nästan så att han är lite nonchalant ibland med att han vet att han har explosiva. För ibland kan han se lite slö och trög av från line of scrimmage. Trots det så vinner han ofta det ändå till slut. Men det tror jag kanske inte han kommer undan med lika lätt i NFL, utan då måste han respektera att det finns även snabba corners där. Jag tycker han springer sina routes bra, jättefina cuts, framförallt de här vertikala routesen, vad heter de, curl och hitch, allt vad de heter. Satte dem bra nära perfekt varje gång jag såg. Just han tar sig in och ur sina routes och med sån enkelhet och sån feeling, det tycker jag är oerhört. Det får en att tro att det inte är så svårt att spela receiver när man ser Malik Nabers. Men det är ju inte så lätt som det ser ut. Sen läser han bollen bra. Anpassar sig efter den och liksom behöver sällan stanna upp liksom, trots sin fart. För att han tajmar sina löpningar efter hur bollen ligger i luften. Det är också en sån, kan se enkelt ut men är oerhört snyggt. Stark efter catch, eller stark, inte fysiskt stark, men produktiv efter catch. Har en plan med den när han går ner för plan. Så att, jag tycker han har det mesta här. Det kanske är lite nonchalansen emellanåt som är någonting kanske att reta sig på, men annars gillar jag nästan allt med
Det känns det också som lite så här hur man väljer att se det. För att
honom. Ja.
jag kan också hålla med om att Edan tycker så här, gud, han ser inte ut att så här, göra sitt absolut bästa här, men han gör ändå det han ska och det, han,
Ja.
liksom, han är ändå öppen fastän han, som du sa, kanske inte ser lika explosiv ut hela tiden. Och så här, är det liksom medvetet sätt att försöka liksom lura försvararen eller är det bara att
Så
han
kan det
vet att han kommer
absolut
vinna
vara.
ändå? Och det är också så här, på något sätt det som hintar om. För jag förstår diskussionen som har varit vem som skulle vara. Jag tycker inte att Romo Dunsey är bättre än Harrison, Marvin Harrison Jr. Men jag tycker att Malik Nabers känns som ett spel som skulle kunna bli bättre än Harrison Jr. Just för att det finns liksom kanske ett högre atletiskt tak där. Yeah. Men han är också, precis som Odunsi, spelat i en väldigt tacksam situation i ett
Ja.
anfall som är jävligt mycket bombs away. Och han har varit otroligt produktiv på det djupa spelet och gjort det också fantastiskt bra. Men det här med att han ibland ser ut som att han inte går upp på 100% är ju också någonting som att så här, när vi väl får honom på 100% hela tiden så kommer han vara ännu bättre än vad han redan är och han är redan typ college mest produktiva receiver.
Ja, och det är ju det, alltså nu på de här tre så sitter jag ju mer, när jag kollar film på den, sitter jag ju mer och letar saker som jag kan ta och ha emot dem. För att du ser egentligen bara bra grejer. Så att när vi säger någonting att han, Harrison kanske inte är fysiskt nog och Dunn så kanske inte har den explosiviteten inuti sina routes och Neighbors kanske inte är 100%. Det är ju för att vi med ljus och lykta letar efter någonting att peta på för att allt annat sitter ju så jäkla bra. I alla fall är det så jag motiverar mina brister med de här.
Nej, men så är det ju. Han har ju inte kanske riktigt samma storlek som de här andra två som jag pratat om då. Han är ju 8 centimeter kortare än dem. Men han är ju å andra sidan lite mer av en schackpjäs så att han kan göra lite allt möjligt. Och det är ganska mycket för OC:n, tänker jag, att få in honom i olika delar av spelet. För han kan ju flytta runt och spela väldigt mycket i slott också. Och majoriteten av sina routes från, eller sina yards från den positionen. Sen springer han ofta djupt i den positionen också. Men han kan ju definitivt ställa upp på alla möjliga positioner. Så det gäller ju att hitta liksom matchups för honom och sådär. Så ja, ni tar upp det där med att han är lite kanske nonchig ibland och sådär. Jag tycker att ibland gör han det väldigt smart sådär, att han jobbar med den typen av tempo i sina routes för att liksom, ja, men kanske dels få sina försvarare att slappna av lite grann innan han accelererar ut ur det. Men han använder det ganska bra på att skapa yta, tycker jag, just det där temposkiftena som han håller på med. Men superimponerande spelare. Och jag tror att det är kanske mer så här allround receiver som kanske passar det här moderna NFL som vi ser på kanske ännu mer än de andra två. Att han kan göra det mesta. Han kan säkert fånga lite passningar bakom line of scrimmage och ta dem liksom en bra bit så där, eftersom han är bra efter mottagningen och så där. Men spännande spelare, tycker jag.
Verkligen.
Ska vi då prata lite om Brian Thomas, Rickard? Hans
Ja.
lagkamrat.
Ja, vilket är också helt sjukt vad LSU spottar ut receivers.
Ja.
Men ja, vi har de här topp tre och sen för mig så är ju Thomas en ganska självklar fyra på den listan. Han är stor men jag tycker att han ser så sjukt mycket mindre och lättare ut av vad han är. Han kommer ur stance med så kvicka fötter och han har en jättefin hög toppfart så han är ju också en receiver som är liksom farlig i det här djupet. Spelet och såklart då precis som ni betjänat på att ha spelat ett anfall som gärna liksom bombar djupt. Han tvingar bak sina försvarare som behöver liksom respektera den här farten så han får väldigt mycket utrymme att jobba med och jag tycker att han utnyttjar det. Sen är han inte den som kanske vänder liksom på en femöring men jag tycker han ändå tar sina routes snyggt så länge det inte är liksom alldeles för tvära skär. Ska han liksom in på en post eller någonting eller bara liksom en snygg snabb slant han kan plantera en fot så gör han det bra liksom. Han har ju så här väldigt bra statistisk mottagning, men jag tycker ändå att han ser lite slapp ut i sina händer. Det är en del bollar som han låter komma hela vägen in i kroppen och sådär, framförallt när han är vänd mot QB istället för att möta det med händerna som jag kan tycka. Och han har någon fokusdropp i endzone som jag stör mig lite på. Och sen är det att han, trots att han är stor, så är han inte heller så där superfysisk. Jag tycker att han liksom skulle kunna vinna mer passningar även när han har försvarare på sig än vad han gör och när han vill liksom försöka komma av press från linjen så gör han det inte liksom genom att vara fysisk utan han försöker liksom slingra sig förbi och inte få så mycket kontakt vilket jag tycker är lite synd. Men annars är han liksom den här stora typiska exklusiven också han, precis som Marvin Harrison Jr. att någon som jag tror liksom kan komma in och vara liksom svinbra direkt. Så jag tycker att han är värd att ta liksom i toppen av första rundan.
Ja, kanske är lite så svårt för att Malik Nabers på ena sidan, Brian Thomas på andra, så kanske blir det ens huvud att man sitter och jämför dem mot varandra också här. Jag har Thomas som receiver, jag var tvungen att räkna nu, receiver nummer 9 på min lista, men från receiver 4 och 9, 4 och 9 på min lista skiljer sig 2 poäng, så att jag har ju en mer liksom kompakt skala. Om det här är en tydlig 4 för dig så är min andra våg så jäkla jämn så att kan princip vara 4, kan vara 10, liksom. Det spelar inte så mycket roll med. Men, jag tycker dock att han, och det kommer jag tillbaka då till att jag kanske jämför med Neighbor så att Thomas nyttjar sin fysik mer, men det kanske är för att han är mer fysisk liksom, från start än vad Neighbors är och det kan ligga något i det att han kanske kan nyttja den ännu mer. Lite så här tudelad i hans routes. Han kan se lite så här klumpig och trubbig ut emellanåt och låst liksom i höfterna. Men samtidigt så är det jättefina cuts, alltså in och ur routsen. Så att liksom han är både bra och dålig på det på något sätt. Så jag vet inte, men det kanske är naturligt om storleken och då kanske man hellre ska lyfta då att han faktiskt har jäkligt fina cuts trots sin storlek där. Sen orättvist igen här då, eftersom jag tycker Neighbors är kanske en av de bästa på att tajma de här djupa bollarna, så ser man ibland att Brian Thomas får stanna upp lite emellanåt. Han har inte riktigt samma tajming med bollen i luften. Men tar igen då, för att han vinner över Neighbors i red zone. Där är han ju så jäkla liksom en sån god måltavla. Och han gör sig öppen liksom med sin stora kropp och liksom kan buffla liksom i red zone där det behövs bufflas emellanåt och suga in bollarna. Så att det paret är också jäkligt intressant tycker jag. Jag gillar också Brandt Thomas jättemycket, men inte i närheten av vår topp tre.
Jag håller med om det mesta ni säger där. Jag tycker han är ju lite svårscoutad på det sättet. Om Neighbors har de här lite mer spexiga routesen och de här explosiva rörelserna på undersidan och som han ibland använder på sin snabbhet som sticker iväg djupt, så är ju Thomas kanske haft den där rollen att han glider lite mer över planen i mitten någonstans. Så det är liksom inte den typen av routes. Han kanske tar, som ni säger, en cut och sen så han liksom glider han över och försöker bara hålla sig öppen genom zonerna på något sätt. Så det är lite mer svårscoutat då kanske, eftersom han inte hamnar i så jättemånga sådana här en mot en på utsidan, utan han ofta liksom tar sig tvärs över banan för att försöka öppna upp zonerna på olika sätt. Och det gör han ju väldigt bra. Men jag tycker ändå, alltså, för sin storlek tycker jag ändå att han har väldigt kvicka fötter. Han känns ju väldigt allround som receiver generellt och är liksom bra på det mesta. Det är ju svårt att hitta riktiga svagheter i hans spel. Kanske det där som ni säger då, att han är lite stelare och inte den kanske mest finessaktiga route-runnern. Men han kompenserar ju med andra saker som han är väldigt bra på, minst sagt det som du var inne på där, Lasse, med red zone, och att han ändå har den där ytterligare plustecknet med sin storlek och så. Men en spännande spelare. Jag har honom ganska högt ändå, och en bit över den här andra, jag kanske 5-6 stycken som har relativt höga betyg, och sen så kommer ett litet glapp ner till resten för mig där. Och då är ju Thomas en av dem som är bakom den här trion, men ändå i ett litet mellanskikt där som jag tycker är lite bättre än den stora massan som kommer efter sen. Ska vi prata lite grann om Tess Walker också kanske? Från
Yes.
Tennessee. Ja, en
North
liten...
Carolina.
Ja, just det. En liten Lasse-favorit där. Som har haft en lite hackig college-karriär där. Han har ju bytt lag bland annat och gått igenom hela den här covid-grejen och allt det där. Det är också en så här stor spelare som kör de här älgakliven neråt plan, är bra på att utmana bollen i luften tycker jag. Kanske inte den här kvicka slipade route-runnen över mitten av banan, men jag tycker ändå att han har en bra känsla för sitt leverage och zonerna och var han ska hitta sina luckor någonstans. Bra speed, alltid ett hot där djupt. Kanske inte det där kvickaste fotarbetet och detaljerna, men kompensera för det liksom med sina fysiska skills, och att han är ändå det här stora hotet på de stora spelen ofta, och som sagt bra i luften också när bollen blir utmanad.
Ja, jag blev jätteglad när jag såg att du hade högt betyg på Tess Walker så att han kom med på topp 5-listan. Jag är också jättesåld på Tess Walker. Var skitbra i Kent State 2022 och då känner jag liksom, ja, liten småskola, en liten konferens där det kan folk vara. Och sen var det ju den här storyn som du var inne och nudda på där Mattias, att han valde att göra en transfer från då Kent State till North Carolina och NCAA då godkände inte den. Det var en jäkla snackis, jäkla många veckor under college-säsongen här, liksom att han blev aldrig tillgänglig för spel, liksom ingen förstod någonting, alla var emot NCAA, varför spelar de inte honom? Så han fick ju stå på sidan större delen av säsongen, jag vet inte om han till slut blev fyra eller fem matcher bara han gjorde för North Carolina. Men de fyra eller fem matcherna var han så in i helsike bra liksom. Alltså man kan tänka att han borde vara lite ringrostig, men han lyfte ju också Drake Mays spel till en ytterligare nivå. May hade haft lite, säg att han var dålig med innan, för det var han verkligen inte, men han hade haft en liten sån här svacka innan Tess Walker. När Tess Walker blev spelklar så blev May sådär ytterligare en dimension på. Alltså, och egenskapen är som du säger där Mattias, fysiken tillsammans med snabbhet och explosivitet tycker jag är liksom hans signum på utsidan då framför allt. Men kan även göra lite sådär fina slants i mitten. Men fotarbetet är ju inte där, vilket hämnar hans routes lite för att Om han är explosiv liksom djupt, så han är inte lika explosivt in och ut sina routes med slarvigt fotarbete såklart. Tycker däremot att han tar toppfart är förvånansvärt bra. Nu kommer jag inte ihåg vad han klockade på combine. Det var inte så jäkla bra, Rickard, va?
Ge mig en minut så ska jag in och
Ja,
titta
det är
på
bra. Du är ju våran combine-expert här. När jag behöver handstorlek och armlängd, så vet, utgår jag bara från att du har så här 300 siffror i huvudet som du bara kan dra upp. Så att
Han hade en jättebra 40-tid.
han hade det. Ja, vad
Ja,
skönt.
4.36. Oj, det
Ja,
är
men då
verkligen
backade
bra.
vi. Ja, då backade det upp det. Vad skönt. Då kanske jag ska bumpa upp han lite mer ändå.
Små händer däremot. Inte helt överdrivet. Små händer och tvål i dem dessutom. Det var ju min enda. Jag har inte sett så mycket av Tess Walker, för jag såg honom under Senior Bowl-veckan och bara, vad fan, han toppar ju fan precis allting. Men sen vet jag ju att den här bumpen som mig fick av att Tess Walker klev in är ju påtaglig. Och när man satt och kollade på mig så märkte man ju skillnaden när Walker spelade. Och framförallt så är det ju imponerande hur han då, som du säger, kliva in utan att vara ringrostig och bara så här, det ser så sjukt självklart ut, som att han har varit en del av det anfallet för alltid. Det är ju ändå någonting som är imponerande. Men han hade en del tappade passningar även under säsongen. Sen kan det städas upp förstås. Vi kommer att prata om en spelare sen som jag tycker mycket om, som hade ännu en absurd mängd droppade passningar. Det är väl det som kanske jag känner en viss oro för. Men det sa jag om Tank Dell förra året, och han hade ju inga problem med det när han väl kom
Nej, det är
till
sant.
tekniken.
Ja, nu rundar vi av topp femman där. Jag tänker, ska vi ta några namn och sen så tar vi de här requestsen helt enkelt från Slack-gruppen. Så vi tar några till och sen så tar vi dem på slutet här kanske.
Ja, jag tänkte det var ändå en del namn, så jag tar bara en till här, för att det var ingen request på honom och jag vill ändå bara nämna honom, och det är ju speedstern från Texas, Xavier Worthy, som jag såklart då gillar väldigt, väldigt mycket. Han är ju med i min sån här wide receiver 4 till wide receiver 10-grupp. Han som satte rekordet i snabbast under combine. Och jag liksom vill ju vifta för att det är så mycket mer än bara att han är snabb. Alltså, att det är hans styrka, det är väl inget snack om. Men han har den här kvickheten även med bollen i händerna. Ja, han nyttjas på sådana här screens och sådant. Och är liksom, han är ju för tunn, så är det. Men han klarar ju av liksom och zigzagga emellan trafik och ta smällar och ställa sig upp igen. Jag tror knappt han var av ett spel i Texas på grund av skada. Så att han klarar det i alla fall. Oerhört säkra händer. Men kan ibland liksom ha lite fokusproblem och tappa en sån här jätteenkel boll liksom, och försvinna ut lite i matcher emellan, och så fokusen kanske inte är där hela tiden. Men tycker han är smidig, bra, snabba eller lösa och fina höfter, snabba fötter i sina routes och allt sådant. Men det är ju snabbheten såklart på den djupa bollen som är imponerande med honom.
Ja, jag sa det precis innan sändningen att när jag kollade på honom så trodde jag att jag skulle se liksom en vandrande pinne som man liksom var beredd på skulle gå sönder när som helst. Men han tar ju emot en del smällar och gör det liksom väl, trots att han är så tunn, och att han springer de här slants eller screenpassningarna centralt in, rakt in mot linebacker, säger ju också någonting om att han inte heller är rädd för den här kontakten, så som man kanske är van vid att se de här tunna receiversna. Så väldigt positivt överraskad att se honom.
Nej, jag håller med. Men sen är det klart, mycket av det han gör kommer ju av hans speed. Just att han kör de här lite, antingen att han klipper av routen och får liksom en ganska bra kudde, eller att han fortsätter djupt liksom. Och så jobbar han ganska mycket med det och kommer runt lite bakom i backfield och plockar upp bollar och såna här grejer. Så att mycket är ju centrerat runt hans speed, men jag håller med, helt med om att han är betydligt tuffare än vad man kanske hade trott när man ser han bara i tights på combine. Jag kan lyfta en spelare som inte tror jag var med bland de här önskemålen från Slacken, för det var ändå ett par spelare där, så jag tror vi täcker in rätt många. Men det är ju Keon Coleman från Florida State, som är Ja, men en annan typ av spelare, kanske lite före detta basketspelare, bra på de här post-up-bollarna och även de här contested catches. Det jag tycker ändå att han imponerar med liksom en väldigt bra balans, plus han är tuff i de situationerna, väldigt fysisk sådär. Jag tycker han har lite mer bounce i sitt steg än vad han får cred för. Han har ju fått lite cred för att han är lite långsam sådär, men jag tycker ändå att det är helt okej. Och sen har han inte testat så jäkla bra på den här långa speeden, och det är väl kanske inte riktigt hans styrka. Men jag tror att det här skulle kunna bli en produktiv spelare på nästa nivå, även fast han inte har den här 40-tiden som scouterna vill se, utan mer en sån där spelare som man kanske inte sätter honom i de typen av situationer där han behöver bränna ifrån folk på utsidan, utan han får mer fånga bollar över banan eller kanske till och med ta någon sån där back shoulder eller den typen av passningar. Så tror jag han ändå skulle kunna hitta en fin roll på nästa nivå.
Jag tror ju här, om man ska se siffrorna från Combine igen då, så han sprang på typ 4,61 har jag för mig. Och jag har också för mig att han däremot var snabbast av alla receivers genom den här Gauntlet-övningen. Så det säger ju också
Ja, just
någonting
det.
om att han kanske inte är snabb rakt fram, han har en snabb liksom play speed. Och det tycker jag, hans spelstil är ju inte heller att han ska vara snabbast på plan. Jag gillar verkligen Coleman, men jag tycker han också ska gå högt. Jag tycker att fastar man på hans 40-tid så går man miste om en bra spelare.
Håller med.
Ja, Rickard, vill du ta upp en receiver eller?
Jag känner att du tittar på mig fastän jag inte ser dig, att du
Ah,
vill att jag ska
och
prata om
gud
Ladd
nåde
McConkey.
där jag då inte tar upp Ladd McConkey.
Det är bara för att vi har otrolig skillnad i betyget och jag är väldigt, väldigt ensam om att ha ett högt betyg på honom. Och det är för att han är liksom en turboversion av Hunter Renfrow. Och det tycker jag liksom om på något vis. Kreativ, superquick receiver, jätteskicklig på att sälja sina routes tycker jag. Har jätterappa fötter och springer liksom sina routes med mycket precision. Ser verkligen ut som Renfrow tycker jag i det här att han gillar att liksom göra typ triple moves innan han gör ett cut. Så på så sätt är han ju skitkul och jag tror att han kommer vara en jävligt tacksam liksom tröstfilt för en QB att liksom bara kunna passa så här snabba passningar. Men han har också en ganska hög toppfart och jag tycker att han hittar bollen ändå helt okej. Jag gillar att han inte är rädd för kontakt fastän han springer alla de här routesen centralt och är tunn och lätt. Sen är det ju det här med att han är tunn, eller lätt kanske, men tunn och liksom inte så stor. Han har inte en jättebra fysik och sen så hade jag dålig koll på hans skadehistorik som då du Lasse poängterade inför här, vilket kanske gör att jag kommer behöva sänka honom lite när jag har tittat mer noggrant på det. Men det känns som en spelare som jag förstår inte och han inte kommer vara produktiv. Även så fast han kanske inte är den här wide receiver 1-spelaren utan någon som kanske kompletterar en etta någon annanstans.
Ja, jag frågade då motfrågan till dig där liksom. Ja, du säger att han påminner om Hunter Renfrow. Hade du velat ta Hunter Renfrow i början av andra? Och då svarade du iskallt ja, så då får du liksom, då får det vara så. Liksom. Jag köper jämförelsen då med Hunter Renfrow. Det är där vi har Ladd McConkey, tycker jag. Visst, han springer sina routes jättebra. Jag tycker dock att liksom, han har ingen direkt explosivitet ut ur routes utan han har fångat boll, utan det han vinner på att han springer sina routes bra, liksom, det blir att han skapar inte separationen efter han har bollen utan dras ner då känner jag. Det här med skadorna tycker jag är jättekonstigt för att det pratas inte så mycket liksom om, det har pratats mycket om Ladd McConkey. Många gillar honom förutom då vi på NFL-supporter. Ja, du gör ju det. Men så jag var tvungen att kolla för att jag var helt bergsäker på att under en intervju 2022 säsong när Georgia vann så var det någon sån här reportage med Ladd McConkey där han mer eller mindre sa att han var ju så jäkla plågad av sina skador så det var ju en liksom kniv i honom varje gång han liksom satte igång matchen. Han liksom fick spela igenom den här smärtan. Så jag var tvungen att kolla med Dan här i vår Patreon som är Georgia-fan här och han bekräftade det att ja, han hade också hört detta. Men det är inga som tar upp den här skadehistoriken kring honom. För det är ju något som tas upp på en jäkla massa spelare. Så jag vet inte riktigt vad som gäller där. För att jag kan ju inbilla att det, men om Dan då som ändå är en Georgia-fan eller i varje fall följer dem en del också hört den så är ju storyn där ute. Så att jag ser bara risken med honom.
Mm. Ja, nej, det är ju en lite speciell spelare såklart, men han ligger ju högt på många av de här konsensusbrädorna där ute. Så att jag menar, det är ju många som du sa, Lasse, det är ju väldigt många som gillar honom. Jag ser väl lite av en begränsad spelare, men det är klart i andra rundan om man får få en produktiv slot receiver så är väl inte det helt fel. Men då gäller det att han håller sig frisk och kry också. Annars är det ju inte värt riktigt chansningen, för taket är ju inte så pass högt att det är värt att chansa på McConkey tycker jag, om skadorna är något jättebekymmer.
Nej. Det kanske inte är något bekymmer. Det kanske bara är att det är ett fysiskt helvete varje gång han spelar. Men det blir aldrig värre och liksom han kör med det. Fine. Men det bara låter så konstigt.
Ja, som sagt, vi har ju fått in en massor av förfrågningar och spelare vi ska prata lite om från vår Slack-grupp där. Och vi kanske bara ska börja riva av dem, för det är ju ett gäng. Och jag kan börja ta Adonai Mitchell från Texas, var det någon som ville att vi skulle säga någonting om. Och han har jag faktiskt ganska högt betyg på ändå. Kanske till och med fjärde eller femte receiver i den här draften har jag honom som till och med. Och han är ju så här relativt oerfaren, men jag tycker ändå att han, den liksom korta tid som vi ändå fått se honom spela i college, tycker jag han har visat väldigt mycket. Och han har ju både bra storlek och riktig sån här elitspeed på det djupa. Så att ibland ser han lite långsammare ut än vad han testar på plan sådär. Men jag tycker ändå att han både har visat att han kan hantera de här korta routsen, vara effektiv nere i red zone. Inte sådär jättefysisk spelare, men han vinner ju med sin kvickhet. Han vinner ofta direkt från line of scrimmage. Tycker jag är ett bra jobb att liksom tracka bollar och jobba med en bra balans också i mottagningen. Sen väldigt sådär QB-vänlig spelare tycker jag, Mitchell. Så att jag tyckte faktiskt väldigt mycket om Adonai Mitchell.
Ja, Texas-spelare, så jag gillar honom också då såklart. Men om man ska jämföra, eller han och Xavier Worthy då i Texas, där Worthy var superspisen, och så och Mitchell också. Adrian Mitchell jättesnabb också, bara att han inte var riktigt lika snabb. Men här är ju lite mer, han ser inte ut som den där tunneln. Du säger att han inte är så fysisk, det är han ju kanske inte. Men han har ju möjligheten att bli mer snabb och fysisk än vad Worthy har i alla fall. Och han är också väldigt, väldigt pålitlig, liksom en sån där safety blanket för QB Quinn Ewers i Texas. Liksom. Säkra händer, gör alltid sig upp. Liksom, ser väldigt smart ut, har den här effektiviteten i red zone att finnas där. Så han, ja, jag gillar också honom.
En dropprocent på bara 1,7% som
Ja.
bäst i college och en jättestor catch radius också, så han, för
Ja.
han tar emot passningar som är liksom jättelångt ifrån honom. Eller tacksam måltavla.
Vad
Får jag
har vi
gå vidare till
mer?
en? Får jag ta en av mina spelare då som jag tycker väldigt
Ja.
mycket om, och det är Xavier Leggett i
Ja.
South Carolina. Han har tagit tid för honom kanske att blomma ut, för han är ju en senior. Men han är också haft en ganska speciell bakgrund. Jag tror att fan, hoppas jag har rätt där. Men jag vet, båda hans föräldrar tror jag gick bort under någon period när han var typ tonåring. Och sen så under high school så behövde han spela QB egentligen istället för wide receiver. Så han har liksom haft en ganska knepig väg framåt.
Ja.
Och egentligen inte producerat någonting förrän nu det här senaste året. Och det gjorde han ju då för att någon annan, nu glömde jag bort vem det var, men någon annan receiver i laget som skadade sig, så han var tvungen att axla den här wide receiver 1-rollen, och det gjorde han ju skitbra. Så där kan man ju se det som att han, liksom, fan, han har inte producerat någonting tidigare när det fanns liksom konkurrens på positionen. Eller så ser man det som att när han väl fick chansen så lyckades han jättebra, och han kanske borde ha fått den tidigare. Sen är han inte liksom allas smak, det fattar jag, för han är ju typ en DK Metcalf-spelare som är liksom bara stor som fan och stark och snabb och bara jobbig att göra med. Han kan inte springa alla routes, det fattar jag, han kommer inte göra det jättesnyggt, men han kommer kunna liksom boxa ur sin spelare och suga in bollen med starka händer, och kanske kommer inte alltid vara jätteöppen, men är ändå liksom öppen att lägga bollen på just på grund av det. Kanske inte är superexplosiv, men han är snabb, så han är ändå ett djupt hot eftersom att han liksom kan liksom bygga upp fart. Och sen så är det vissa saker i det här som visar en viss oerfarenhet. Jag tycker att han stirrar ner bollen alldeles för tidigt och så sätter upp sina händer så att han liksom tillåter en cornerback att gå in och bryta passningar. och att han då inte springer sina routes så här skitcleant. Så det finns absolut risk i det här, men det finns också liksom en väldigt typisk wide receiver. Så att jag kan tänka mig att det, vet man vad man vill göra med honom och sätter honom att göra just det, typ DK Metcalf-rollen, så tror jag att han kommer bra.
Jag hade tänkt att ta upp jämföra med DK Metcalf också. Jag håller med i allt det du säger där. Lite slarv i sina routes, inte de bästa fötterna liksom i routes, så han är inte explosiv, men stor fysisk och som du säger snabb, liksom toppfarten är ju där liksom, och backa upp den här storleken och fysiken, så att jag hade också den där DK Metcalf jämförelsen, gillar också Lediet.
Ja, jag håller med er. Jag har ingenting att tillföra där. Jag tycker ni tog upp allting som jag hade antecknat på honom.
Vad har vi mer?
Vi har Troy Franklin från Oregon till exempel.
Ja, Bo Nix kompis Troy Franklin, som började producera när Bo Nix började liksom få chansen att bolla ut bollar till honom, så att det är jättefin kombo, de hjälpte varandra och ser bättre ut. Snabb djupet, alltid varit det i sig, men sista året här har han fått en kubbe som har vågat lägga den där djupa bollen på honom, så han faktiskt liksom kan producera, inte bara vara snabb och aldrig få bollen. Så han har också haft lite som, inte för att han är som Lediet, men haft lite sån här raketutveckling sista året också. Ska inte säga att han är så väldigt explosiv, men kommer undan med det, för just hans djupa fart på den djupa bollen är oerhört imponerande, och det räcker egentligen för att skapa separation efter liksom så här 15-20 yards. Så det är ju mer liksom på den djupa bollen, men bra i sina routes, kvick och mer explosiv då i routesen kanske. Jag tycker han är inte den största, men han är ändå liksom farlig med bollen efter catch, mer för att han är hal liksom och tvingar Dibin att göra ett val liksom. Ska jag attackera en höger eller vänster, och så liksom är det 50-50 att de klarar det. Sen liksom mjuka, lösa, fina höfter och cuts där. Lång eller längre, men väldigt, väldigt tunn. Så fysiken är inte riktigt med honom. Kanske att han borde vinna lite mer av de här 50-50 bollarna med tanke just på hans längd där, men det kanske är för sig liksom hans tunnhet som gör att emot honom lite.
Ja, jag gillar ju Franklin också. Han är liksom en fattig mans savior worthy. Det var typ det som jag tänkte att jag skulle se på Worthy, såg jag istället i Franklin. Liksom att det är farten som gäller, och om man liksom ska ta någonting illa om honom, då är det ju just det att han behöver vara öppen för att kunna ta emot passningar, för att han kan inte fånga dem, han har spelare runt omkring sig eller på sig, och jag tycker att hans händer många gånger är ganska opålitliga, han tappar en del bollar och så han snurrar på double clutch, alltså, ja, precis. Och så bollar som studsar honom i händerna även fast de fångar dem, men alltså, så kan man inte hålla på, så det är ju liksom väldigt oroväckande. Men sen är den här farten är ju liksom unik, och det gör ju att han är liksom en farlig rollspelare om man sätter honom någonstans. Så får man väl slänga fyra passningar på honom djupt, och så droppar han två, men tar emot två, så här, då liksom jämnar det ut sig på något vis i alla fall. Men det är just händerna framförallt som gör att han kanske inte kommer gå jättetidigt. Han går väl i runda tre kanske någon gång, skulle jag tro.
Ja,
det låter nog rimligt också, för det är kanske inte en wide receiver 1 det här, utan kanske en 2 eller 3 som har lite uppsida som ett touchdown-vapen där. Men som du säger, saknar lite tuffhet och tappar lite passningar, men det finns mycket att jobba med där ändå med Franklin.
Ja, jag såg vi fick Javon Baker från UCF. Det var kul att man frågade på honom. Det är en liten personlig favorit här längre ner i draften. Jätteproduktiv säsong för UCF. Flyttade från Alabama där han liksom försvann i depth-charten, och så fick han liksom utvecklas i en tydlig roll som nummer 1 och liksom som Lediet, och som du sa Rickard, tog den verkligen. Lång, stor, fysiska typen. Till skillnad då från Franklin ser ut att nästan vinna alla de här 50-50 bollarna med sin längd, fysik och framförallt tajmingen då, och säkrare händer också. ser ut att älska spela fotboll. Han ger verkligen allt, liksom ibland dumt liksom går han in och liksom blottar sin kropp när han går upp efter en boll, så man bara tänker jäklar, nu kommer han gå i sönder i två bitar där, för att han borde liksom bara skita i den bollen. Men det som är tydligt mot honom då och som gör att han kanske inte pratar som i de här högre, det är att han har ju inte accelerationen och inte speeden heller. Inte heller liksom routen och tempoväxlingarna är där, så just nu är det bara kanske ett fysiskt kraftpaket som är jäkla säker med bollen och händerna. Helt okej slutfart ändå, men det finns tydliga liksom brister i hans spel också tyvärr, för att jag tycker han var galet produktiv på college sist då, så att oerhört kul spelare.
Som
Nu...
en spelare som är liksom pålitlig men har ganska lågt tak ändå, som du säger
Ja.
Lasse, lite stubbiga routes, inte särskilt krispigt, men han är ganska smart liksom, och han lyckas ändå skapa lite yta, tillräckligt yta som han behöver för att vinna de här fysiska bollarna. Men sen är det väl kanske inte så himla mycket mer, och han har ju väldigt imponerande ballskills också, så det är ju positivt för honom.
Och det här som är så sjukt nu med tanke på att ni säger att han är bra ballskills, och jag också skrev det i mina anteckningar, och sen när jag såg då att han hade tappat 10,6% av sina
Oj,
passningar, så
oj.
tyckte jag det var helt sjukt. Eller hur?
Ja, det måste
Och
ha
han
varit
har ju också
kul.
en del, ja, men han har också en del helt otroliga passningsmottag. Är det någon match där han ramlar och
Ja, det
kryper mot
är
bollen och tar emot den liksom, som visar liksom att han är så sjukt medveten. Så jag fattar inte hur han kan ha så mycket drops. Nu har inte jag sett alla hans matcher förstås, men i de jag har sett har inte jag noterat att jag tycker att det är så här, ah,
Nej.
shit vad han tappar händer, snarare tvärtom. Vilket är irriterande. Och sen så, liksom, han testade ganska medelmåttigt på Combine. Jag tyckte inte han stack ut på Senior Bowl, trots att det inte kanske fanns
Nej.
några toppnamn där. Så, liksom, det är de här grejerna som gör att man blir lite orolig. Men på film så tycker jag jättemycket om honom. Han är också verkligen en personlig favorit, absolut. Jag tror att,
Ja.
jag hoppas att, och tror att han kommer gå redan i andra rundan.
Ja, och det var kul. Det är högt, men det är kul.
Senior Bowl är inte riktigt hans grej kanske, där det liksom premieras när man är lite kvickare, man vinner de här en mot en matchups och sånt där. Det är inte riktigt Bakers grej ändå, alltså. Han är
Jag
ju
tycker han ändå
inte...
gör det en del, alltså. Jag tycker han gör det ändå. Nu tycker jag du nedvärderar honom.
Ja. Han är inte så jätteexplosiv och inte särskilt liksom... Alltså hyfsat kvick liksom, men ja, nej. Det, liksom, finessgrejen är inte riktigt hans grej, utan han är lite mer köttig och liksom pålitlig tycker jag. Vi fick en fråga om också Ricky Pearsall från Florida, som också är en spelare som inte är sådär jättestor, också haft en ganska blygsam produktion, lite äldre också. Testade väldigt bra på Combine, kanske några som fick upp ögonen för honom där. Jag tycker ändå att han saknar lite sådär stunds i sina cuts, lite explosivitet på de här korta ytorna ändå. Jag vet inte om det är liksom hans atletiska förmåga eller om det är teknik, men jag tycker inte att han skapar sådär jättemycket separation. Men jag tycker att han gör ett bra jobb att liksom hitta de här ytorna i zonförsvararna, men mycket av hans mottagningar är ju just mot den här mjuka zontypen av zonförsvaret. Men just Pearsall känns som en spelare som man draftar ganska sent i draften, kanske till och med att han ramlar ner till dag 3 skulle jag kunna tänka mig.
Det
Ja,
tror jag inte. Det var ju Anthony Richardsons lekkamrat där 2022. Den här playmaker-typen, Ricky Pearsall, alltså han, de stora spelens spelare. Och sen så försvann han bort lite tycker jag då, mellan dem. Alltså han dippade väldigt i produktion och så kom ett wow-spel från Ricky Pearsall. Snabb är han ju. Men ja, jag håller ändå med i det du säger, Mattias, för att vara panelt äldre, va? Så tycker jag fortfarande han ser väldigt liksom outvecklad ut i mycket av liksom det fundamentala. Så det liksom, kan de utveckla det så är det möjligt att taket är ganska högt på Ricky Purcell, att liksom inte ha sett det än. Lite slarvig i sina routes tycker jag. Har inte heller liksom någon plan när han fångar bollen. Liksom. Alltså han har en jättebra liksom, speed. Kanske inte skapar önskvärd separation med den speeden. Men sen när han får bollen i händerna så ser det ibland nästan ut som han blir överraskad själv och inte vet vad han ska göra. Nu kommer han att ha gjort stora spel även med bollen i händerna. Men det ser lite sådär, slumpartat ut.
Men jag tror nog på han ändå, för att han är den liksom playmaker-spelaren som kan man bara liksom slipa på vissa detaljer så kan man nog få ut så mycket mer av honom än vad kanske Florida har fått ut av honom.
Jag har honom då högre än vad ni har. Jag har inte riktigt benat ut en siffra på honom ännu. Men jag tycker ändå att han kan skapa separation när han springer sina routes. Men jag håller med om att det mesta han producerar är mot zon. Och där kanske det är liksom, att jag är lite restriktiv och ger honom ett alldeles för högt betyg för att det är det han gör bra. Men jag såg liksom den här Pukenakua-rollen liksom på någon spelare som kan tidigt göra sig öppen. Tycker också att han, lite samma sak som jag sa med Ladd McConkey då, att jag tycker att han är tuff när han korsar mitten och han är liksom inte alls rädd för att bli smälld. Och jag tycker att han visar bra händer där. Han är ingen som liksom kommer vinna djupt, han är inte så särskilt snabb och han har inte storleken att kunna plocka ner bollar där. Men bara som någon sån här liten slot receiver så tror jag att han absolut kan bli produktiv.
Jag tycker han har en del fart ändå. Jag tycker jag såg snabbheten i den. Men det är klart, inte den där djupa snabbheten kanske.
Nej, mer kvick skulle jag säga än snabb.
Ja, det kanske stämmer.
Han testade 4.41 ändå på 40-åren. Så att det var inte dåligt.
Ja, det var snabbare än vad jag trodde.
Men han är lite kortare såklart. Då får man ju, det är ju lite enklare på de här kortsprintsen då kanske. Svårt när man ska veckla ur sig och sen ta de här djupa passningarna. Då kanske det är de lite längre spelarna plockar ifatt några yards där. Men...
Vill du ta Ladd McConkey i början av andra som din slot receiver så kontrar jag med Malik Washington som vi har fått en fråga om i Virginia. Det är min lilla slot receiver då som jag vill anamma för.
Han är verkligen
Gillar
liten.
honom. Ja,
Inte i
lite.
andra rundan, hoppas jag.
Nej, men jag vill inte ha
Nej,
Ladd
bra, bra
McConkey i
tack.
andra rundan. Men
Nej,
jag säger
okej.
liksom, jag kontrar med det. Jag tar hellre Malik Washington som slot receiver eller Ladd McConkey. Oerhört god liksom. Han flyttade från Northwestern där de valde att inte passa alls till Virginia där de valde att passa alldeles för mycket för de kastade ju 100 interceptions typ också. Men jätteliten men också jätteproduktiv och det är ju bara slott det pratar där. Och visst han är liten men han är ju också som en alltså, det är liksom tuff och backar absolut inte från det fysiska spelet. Har ju inte den där vingspannen som Adrian Mitchell har, men suger in oväntat mycket bollar liksom, som inte sitter rätt på honom och också säkra händer. Energisk och ettrig, jag har sagt tre gånger nu redan, kanske jag släpper det, men energisk kanske, ja, kvick då som du sa om förra spelaren, det säger jag på Washington och mer kvick än snabb. Ingen toppfart dock. Det hade man önskat på en sån liten att han hade varit lite djupt snabbare. Men jag gillar jättemycket honom. Men det är ju såklart frågetecken med en så liten spelare. Det förstår jag även jag att det skapar en del oro.
Ser lite ut som
Han
en
är bara...
running back där ute nästan. Alltså, han är 1,73 liksom. Det är jäkligt litet. Alltså, man
Jävla
var ju
god.
sjukt produktiv sitt sista år där, i alla fall. Spännande att se var han landar i NFL. Där känns det ändå som spelare som man borde kunna hitta en roll till. Men vad den rollen är, det vet jag inte riktigt. Han ser lite ut som en scapback eller någonting när han spelar, tycker jag. Verkligen rejält byggd.
Det är väl det han ska göra också egentligen. Alltså typ stå, vara en tredje, third down running back grej, spelare typ. Som bara kan vara ett alternativ i passningsspelet. Men man kan ju inte spela honom hela tiden.
Kan om man vill.
Alltså jag är mest orolig över att det känns som att man många gånger i college hittar den här typen av små spelare som
Ja, det
sticker
gör man
ut och är
verkligen.
unika och som är duktiga och där han liksom på college kan lyckas utnyttja att det är liksom det som är styrkorna i att han är liten är att han är kvick och han har jätteduktig sån här spatial awareness som jag i brist på bättre ord. Men att så här, veta var det finns luft i försvaret. Men som sen när han kommer till NFL så liksom, då blir liksom bristen på storlek blir plötsligt så otroligt mer påtaglig att han liksom inte längre ens liksom klarar av att spela.
Nej, han kommer ju möta liksom väldigt, väldigt kvicka slot corners som är, även om de är små så är de en decimeter längre.
Ja,
Så att
precis.
och har lite räckvidd och så här. Det blir svårare, det är helt klart. Men det känns ändå som att man borde kunna hitta en roll. Men jag tror också verkligen att det är kanske en spelare man skickar in och ut från banan, liksom att han blir lite av en rollspelare. Men
Denna årets Deuce Vaughan. Nu var ju Deuce Vaughan
ja.
ännu mindre. Men det är ju den typen av specialprojekt.
Älskar du son.
Ja.
Då har vi bara
Sista namnet vi
en.
hade,
Ja,
ja,
exakt. Kör,
det var ju
kör du.
Luke McCaffrey, som
Ja,
är egentligen
lillebrorsan.
lite samma. Ja, lillebror McCaffrey. Och det är ju typ det, hans bloodline som man egentligen satsar på om man skulle plocka honom. Det är ju någon som går dag tre. Och det är väl lite samma typ av egentligen typ spelare. Bara snabb och explosiv. En slot receiver som än så länge har ganska god förståelse för zon. Så där. Han har ju spelat QB tidigare.
Ja.
Vilket liksom, jag tycker att det syns dels i liksom hur han ska, var han ska stanna i zon, men också att han kan liksom jobba tillbaka när han märker att sin QB behöver hjälp. Men det är ju, ja, det är väldigt, han är väldigt rough around the edges, så det är väl liksom chansa på honom dag tre någon gång och liksom hoppas på att han liksom kan upprätthålla namnet. Det är väl det egentligen, tycker jag.
Nu vill jag inte trycka ner det, så bear with me, Rickard. Hunter Renfrow, som han såg ut från college, alltså inte vad han blev i NFL. För Hunter Renfrow följer, jag vet inte, tog ni han i sjunde eller tog ni han undrafted till och med?
Sjätte till och med.
Den sjätte, ja.
Third
Och det
and
fan.
rent bro. Det var han ju fan redan på college däremot.
Ja, men liksom. Där ser jag då kanske lite som McCaffrey är, lite som Hunter Renfrow var, nog mer liksom slipad än vad McCaffrey var. McCaffrey eller lär sig fortfarande lite route-koncept och så bra. Däremot så som du sa, han förstår sig på liksom zonerna jättebra. Men han är ju inte där än. Liksom, så att, nu säger inte jag att det här blir som Hunter Renfrow, men det är ju den typen av chansning som då Oakland gjorde med Hunter Renfrow, är väl något lag som gör med Luke McCaffrey. Sen tycker jag han påminner, alltså, man ska inte säga att ja, nu får vi nästa McCaffrey som Christian McCaffrey. Absolut inte. Men jag tycker liksom de påminner varandra just hur de jobbade i zonerna och liksom nära line of scrimmage och skapar ytorna. Där påminner det ju bara att Luke McCaffrey är ju benrangel i jämförelse med Christian McCaffrey, så att det kommer inte gå. Men det finns likheter i deras spel trots att de inte är samma typ av spelare.
Jag har inte sett McCaffrey, så jag har ingenting att tillägga där.
Nej.
Ska vi är det någon mer? Nej, nu får ni inte ens säga någon mer
Nej.
receiver. Nu har vi pratat om typ 14 stycken. Nu tar vi lite frågor istället.
Ja.
vi kan väl börja med en fråga från Kim då på Slacken här. Skulle vara skoj om ni kunde lista era dag 3-favoriter. Lyfta fram några personliga där som kanske inte pratas om så mycket i övrigt.
Plural här, alltså det är risky business. Jag nöjer mig med en eftersom jag har pratat mycket spelare. Jag tar en edge rusher, Gabriel Murphy från UCLA, som är en dag 3-favorit för mig. Skulle kunna liksom säga att han var nästintill lika produktiv sitt sista år som edge rusher som Latus, som vi pratade om går i första. Påminner om varandra väldigt mycket i sin stil också. Atletisk, kvick, bra böj för sin storlek. Jobbar med snabba fötter och liksom pumpar på efter kontakt. Massa energi. Sen är han lite tunnare. Men trots det så tycker jag att en av hans bästa move är bullrush mitt upp i mitten, trots att han är tunn. Så han har ju tekniken för det. Jättefin swimmove också. Däremot, swimmoven är bra. Däremot så är det här som många edge-rushers inte gör. De jobbar inte hela tiden med sina händer och armar. Liksom. Det stör mig. De har de redskapen, använder nog hela jäkla tiden. Och det slarvar han med det. Och där är ju Lato mycket mer tekniskt slipad såklart. Borde inte vara så effektiv mot spring med tanke på att han är lite tunnare, men jag tycker han är det. Så att Gabriel Murphy från UCLA är en sån här dag 3-favorit för mig.
Ja, jag tycker om Delmar Glaze som är tackle i Maryland, som jag kanske hade tyckt skulle kliva in och spelar guard i
Där.
NFL, men skulle säkert kunna, ja, men skulle säkert kunna hoppa ut om han behöver. Men sjukt konstig. Han spelade right tackle 22 och spelade left tackle nu 23. Och det ser liksom ut som han två olika spelare. För han är right tackle, så han är jättefin djup i sin kickslide, men han liksom har alldeles för fötterna är alldeles långt ifrån varandra, så är han i balans. Så när han spelar left tackle, då har han fötterna en jättefin synk, men han får ingen djup i sin kick. Så han får där är han i god, han blir aldrig bakåt knuffad, man är omkring rundsprungen, och som right tackle blev han aldrig rundsprungen, men han blir översprungen. Så jag tänker, om han får komma in och bara spela guard där han inte behöver ta så mycket mark, utan han liksom kan få ha de här fina fötterna som är synkade, då tror jag att han kan bli jättepålitlig guard. Så vet jag inte om, om det innebär att han kommer gå dag tre eller kanske till och med lite tidigare, så skulle jag kunna tänka mig. För att jag tycker att han är duktig när han väl får kontakt med sin spelare. Då är han stark och han är bra i spring när han får händerna på sin gubbe. Han är ingen zonspelare som ska ut och ta massa gräs, men han liksom fan bara så här, tryck till den här personen och flytta honom så långt du kan, så tycker jag att han gör det bra.
Ja, spännande. Ja, vem skulle man lyfta? Svårt att veta exakt var alla kommer gå någonstans. Men vi pratade lite grann om Theo Johnson, tight end från Penn State, tycker jag är en spelare som säkert kommer gå ganska sent. Som jag tror att det finns ändå lite uppsida i. Han testade ju väldigt bra på de här fysiska testerna på Combine. Och jag tycker han har mycket i sig som passmottagare som kanske inte har kommit ut i college. Så kanske en sån där spelare som när han kommer till NFL får lite annan typ av roll och coachning. Mm. Att han kan växa ut lite grann där när han kommer till ligan sen. Och han tror jag man kan få rätt sent i den här draften ändå. Det är ju inte en jättebra tight end-klass och han har ju inte lyckats visa sig himla mycket på college heller. Så att det skulle kunna vara en spelare som jag tror kanske skulle kunna vara ganska produktiv, trots att man väljer honom kanske i runda 4 eller 5.
Mm.
Ska vi ta en fråga här om Brock Bowers bara fick användas som receiver? Var skulle han rankas i den gruppen då?
Ja, för mig är det
är min fråga, så jag tänker inte svara på den.
Ja, det är din
jag
fråga.
Jag vet in den. Ja.
Så kan man ju inte göra.
Nej, det är faktiskt
jo, för jag vill ha med den.
Ja, okej. Han hade rankat för mig i den här gruppen wide receiver 4-10 någonstans. Exakt var vet jag inte. Antagligen på den högre skalan. Men han hade inte varit med topp 3 duo.
Nej.
Duon, trion såklart heter det.
Nej, jag håller nog med om det. Jag tyckte ändå att Bowers var rätt så här komplett som tight end, att han ändå var liksom oväntat bra i blockingspelet också, att det liksom har en styrka att han kan bidra där också. Om han bara ska drafta som receiver, då konkurrerar han nog inte med den här toppen här riktigt. Men visst, han är ju tillräckligt bra för att han har varit sjukt produktiv i Georgia, men kanske där runt 5, 6, 7 någonstans på den här receiver-rankingen i så fall. Och det är ändå ganska generöst tycker jag för en tight end.
Är du nöjd med svaret, Rickard?
Jag är nöjd med svaret. Tack verkligen.
Ja, bra.
Okej, jag kommer en lite längre fråga från Simon. Om ni fick erbjudande om att jobba som scout ett år i något mindre sexigt lag i ligan, låt oss säga Titans, så skriver man förlåt alla Titans-fans här. Skulle ni ta det erbjudandet? För lekens skull kan ni anta att lönen är helt okej, men inte mer än så. Det ingår inte heller någon magisk lösning för hur familjelivet och alla ordinarie jobb ska lösas, utan det får ni fixa och fundera på själva om ni kan sälja in det där hemma, om det skulle vara värt det.
Lätt värt.
Ja, herregud, alla dagar i veckan. Jag, som jag sa innan, jag hade fan betalt för att få göra det. Jag hade betalat Titans för att få göra det. Nu har jag en familj som jag har bearbetat i många, många år. Att
vänta på det erbjudandet bara.
Kolla high school-matcher, college-matcher, NFL-matcher och vad vet jag, demolition derby race. Så att de är ombord också, att det löser sig. Jag för fan, kör, ge mig det.
Ja, det hade jag absolut gjort också. Allt annat hade man kunnat fått lösa. Det hade liksom på något sätt funkat.
Ett år är ändå bara ett år. Om man nu ska, om man ska köra ett år.
Det jag tänker att det är för kort. Jag vill ha mer. Jag vill ha 4-årskontrakt.
Kanske inte skulle vilja köra liksom regional scout-jobbet i 10 år. Det är kanske lite körigt. Men det skulle vara kul att testa på det och köra det något år sådär, absolut. Så det går ju att lösa liksom.
Ett år hinner du liksom inte utveckla ditt magsår. Det tycker jag hör till den här resande scouten. Liksom få äta på Whataburger och Wendy's och dricka milkshake varje dag för att du inte hinner äta den här kålsalladen. Att du bara stressen att måste rapportera in spelare. Bara odla fram magsår. Du behöver minst 1,5 år för att ha ett riktigt bra sånt magsår.
Sant, sant. Kul fråga. Det känns ju som att det skulle vara jäkligt roligt att känna på det.
Känner du någon som behöver en scout i NFL så kan du ju hänvisa till att vi ställer upp det.
Vi behöver knappt ta lön.
Nej.
Hoppa till en till fråga då. Vad behöver Packers drafta för något?
Offensiva linjen.
Ja, jag hade sagt secondary.
Ja, det också.
Ja. Corner eller O-line känns ju mest rimligt. Det skulle ju vara kul att se dem verkligen bygga på det där anfallet lite grann nu när de har
Ja, det tänker jag
hittat
också.
sin QB. Att liksom verkligen investera i den. De har tappat lite spelare de senaste åren på sin linje också. Vilka tror ni blir draftens överraskningar i första rundan? Det vill säga går oväntat högt eller lågt?
Ja, jag kan börja att en som jag tror inte väljs i första rundan är ju då centern Jackson Powers Johnson. Jag gillar ju centra så att jag tar lite emot för mig själv här, men det är ju en roll som kanske lyfts upp lite för mycket, som inte kanske är lika viktigt som andra roller, även om jag tycker den är det, så att ibland rankar man och experter centern lite för högt än vad kanske NFL-lagen ser behovet av en center för andra roller. Sen är det en djup centerklass, och ovanligt djup centerklass, så att jag tänker att han kanske sjunker ur första rundan.
Jag tänkte på, om jag ska ta de som faller, så tänkte jag faktiskt på Michael Penix, så att jag kan tänka mig att han faller. Nu har det pratat så, eller som Raiders supporter så hör jag hans namn pratas om hela tiden, att de måste ta honom i plats nummer 13 om de ska ta honom. Men tanke på liksom en viss skadehistorik bland annat, så kan jag tänka mig att han faller. Och jag har liksom, man pratar gärna QBs, men det är väldigt sällan som det går så många som det faktiskt liksom pratas om att det ska gå så här tidigt i första rundan. Så han kan jag tänka mig någon som liksom faller iväg lite. Och sen, vi har ju pratat lite om Cooper DeJean, att han känns som någon som pratas väldigt mycket om i media, men jag vet inte fan om han kommer verkligen kommer gå. Jag hade ju högst betyg på honom av oss tre. Och jag tycker att det är för tidigt när det liksom, när jag ser att han pratar om att han ska gå i mitten av första, tycker jag känns väldigt, väldigt tidigt.
Jag håller helt med. En lite PFF-älskning, Cooper DeJean. Men jag är
Ja,
inte
det
heller
är
något
han definitivt.
jättehögt. Jag har inte första underbetyg på honom heller.
Nej.
Nej, men om jag ska lite samma spår som dig där, Rickard, så skulle jag väl kunna tänka mig att JJ McCarthy faller lite grann. Kollar på sån här consensus big board, där ligger han nummer 6 just nu. Jag kan tänka mig att han kanske faller ner lite grann, att det är lag som tycker att det finns en viss skillnad mellan honom och de andra quarterbacksen i den här draften. Jag tycker att glappet upp till de andra tre är liksom ganska stadigt ändå. Och
Håller
det
med.
är liksom lite tröstpris om han kommer på två val efter den där topptrion eller någonting, och det skulle jag kunna tänka mig att han faller lite grann, för att det blir liksom inte så bråttom då. Och sen så nämnde jag också för er här innan vi började spela in, Chris Jenkins, defensiva linjespelaren från Michigan, kanske kan klättra upp lite grann. Han låg 50 på den här listan jag kollar här nu, och jag kan tänka mig att det är någon som ser mycket uppsida och chansar på honom där. Och han har ju The Bloodlines också med farsan från NFL, som har spelat i NFL också, så att det är en spelare som jag tror att det kan vara värt att chansa på, den typen som har liksom alla fysiska attribut man letar efter, men som kanske inte riktigt fått ihop det under sin college-karriär.
Ja, jag tänker upp då lite som man såg frågande på Lions draft förra året när de tog två val. Först running backen Gibbs och så tog de linebacken nu som det står still i huvudet vad han heter, Jack Campbell. Jag tänker att en linebacker som Peyton Wilson i NC State kan vara något lag som så här, chockar och tar. Åh jäklar, de tog han i första ändå. De sket i den där kanske skador, bekymren och bara såg spelaren vad Peyton Wilson är. Så jag tycker det hade varit roligt om han valde sig först, för jag gillar verkligen Peyton Wilson och hoppas liksom att han kan övervinna sina skador. För då är han snudd på en linebacker värd att ha i första.
Ja, absolut. Du sa att jag skulle gilla det valet, tror jag. Så det gör jag. Jag kan tänka mig att Troy Fautano, tacken eller garden från Washington, är någon som kommer gå tidigare, bara för att han har den här möjligheten att spela båda positionerna. Det pratas ju om honom i första rundan, men jag skulle inte få honom som man går liksom topp 10 till och med. Och sen så är ju jag förtjust i Braden Fisk. imponerade på
Ja, det är
Combine
nervöst.
bland annat. Ja. Han är 42 i någon sån här consensus board. Jag kan verkligen tänka mig att han skulle kunna gå där någonstans, val någon 25, mellan 25 och 32.
Ja, tror du han kan gå första D-tacken overall?
Nej, det tror jag inte.
Det
tror jag.
Det
Men jag
vore
skulle
sjukt
kunna
om
tänka mig att han är andra. Jag kan tänka mig att han går före Johnny Newton.
Ja.
Ja, det kan jag inte ställa mig bakom.
Nej, jag ställer mig inte bakom det. Men jag ställer mig bakom det.
Det här är ju överraskning jag ska prata om.
Ja, jag
men
ställer
jag
mig
gillar ju
bakom.
Fisk. Han är
jag
ju fan...
ställer mig bakom din överraskning. Den ställer jag bakom. Jag ställer mig inte bakom fisk. Ja.
Ja, vi kan ta en kort här. Var hamnar Joe Alt? Vilket lag hamnar han?
Tråkiga svaret är ju Tennessee Titans.
Ja, det är där han hamnar.
Ja, det är väl ganska rimligt faktiskt att han skulle göra det. Chargers kanske också om han faller ner lite grann. Eller om de bara draftar i Freiberg rätt tidigt, va? Chargers.
De är ju fem,
ja,
men de tradar
ju. Ja,
de tradar
vara,
ner då.
Det kan ju vara trades här uppe, ja, precis.
Ja. Vi kan ta uppskattningsvis draftklassen 2024 versus 2023. Vilken är bäst?
23.
23, bra tack. Jag ville säga 2023. Så då tar jag rygg på det.
Ja, jag har ingen åsikt. Jag hade ju som sagt draftpaus 2023, så jag har väldigt dålig koll på den klassen faktiskt.
Just det.
Det enda stort mörker bara för mig där.
Ja, sitter jag bara. Jag kommer inte få en spelare 2023. Men Bijan Robert
CJ Stroud till exempel. En bra hockeyspelare.
De blev ju väldigt bra, draftklassen 2023 i alla fall. Eller många spelare väldigt bra.
Will Anderson, Devon Witherspoon. Ja, det fanns mycket, mycket
jag tycker
gött
att det är fint topp i årets klass. Liksom topp 15 är jättefin. Men jag tycker att andra vågen är inte lika bra. Och tredje vågen är definitivt inte lika bra. Så här runda 4, 5, 6, 7 vet jag inte riktigt vem man ska plocka egentligen. Där känns det bara som att det är en massa chansningar.
Nej, jag håller med dig där. Jag, som helhet är draften 2023 känns bättre.
Fråga här om det är viktigt att gå all in på en stjärnreceiver eller är det bättre att ha flera jämnbra?
Bättre när man kommer till förhandlingsläget där med nya löner, tänker jag. Eller det kanske inte är heller. Jag har tänkt på det själv faktiskt. Nej, men jag säger ju att det är bättre att ha en stjärnreceiver. Alltså den här tryggheten och ha den liksom, som alltid kan liksom, bära och hjälpa kuben. Det är så sällan det där funkar med att ha en rad olika andra och tredje receivers och lita sig mot liksom, kollektivet. Packer kanske är motbevisade här då med sin... armada med receivers, men annars så säger jag nog stjärnreceiver.
Nej, jag håller med. Det är väl därför man ska ta någon av de här tre i toppen tidigt och inte bara liksom låta dem glida ner för brädan. Det känns som att de lag som verkligen är bäst är, har en stjärnreceiver om man inte har en Mahomes till exempel.
Nej, det är ju lite som cornerpositionen, man är också den, om man har en stjärna där så underlättar det för alla andra på något sätt. Liksom då kan de andra få lite enklare matchups och bättre situationer. Har man flera jämndra då, ja, då krävs det ändå att någon av dem där kanske vinner sin en mot en matchup och de är kanske inte tillräckligt bra att göra det och så blir det ganska jobbigt. Så jag tror att man antingen har man liksom alltså man kan ju klart man kan ha två stycken som inte är absoluta stjärnor men ändå väldigt bra sådär, men det är ju nästan svårare att hitta en stjärna och sen ett par ganska mediokra, så att jag håller med er där.
Fråga Ravens fansen.
Ja. Eller Jägårdsfansen dessutom också ett samma problem tycker jag. Ja, men det är så här, har man en stjärnreceiver så kan man ju diktera villkoren på ett annat sätt liksom. Man kan ju då har man ju kommandot och man vet att försvaret måste anpassa sig efter våran spelare istället för att man med jämnbra receivers måste anpassa sig själv efter försvaret, och då kanske det liksom kräver en annan typ av approach.
Ja, det är visst. Sen kan man ju såklart kompensera, liksom, du kan ju kompensera en receiver med någon annan typ av dynamisk spelare, alltså om du har en väldigt, väldigt bra passfångande tight end eller om du har en running back som McCaffrey till exempel som kan både springa bollen och fånga passningar och sånt där, då är det klart, då underlättar det lite. Så det blir väl någon form av helhetsbalans där. Men generellt så gynnas man nog jäkligt mycket av att ha den där stjärnan där på utsidan. Det var de frågorna jag hade sett i alla fall som hade kommit in. Ja.
Ja, har vi missat något så får de väl höra av sig och skälla på oss.
Nej, exakt. Eller
Ja, de
skicka
kan
in
höra av
igen.
sig och skälla på oss även om vi inte har missat något. Det är fritt fram att höra och skälla. Det behöver vi lite det uppvaknande.
Faktiskt, så vi skärper oss lite. Nu har vi ju drivit igenom alla positioner här nu, så då blir det väl, vi har ju ett par avsnitt kvar här innan det är dags för draften och det är ju bra det. Vi hinner väl säkert göra lite mock draft och prata, ta in kanske lite fler frågor och prata om lite andra grejer och sådär när vi har gått igenom alla spelare. Det finns mycket gött kvar innan det är dags för draft.
Ni vill inte ha något om en panter då?
Har du en panter på lagen nu
Ja,
eller?
men
Ja.
Tory Taylor i Iowa. Jag kan bara berätta kort hur göttigt det är. Iowa är ju så fruktansvärt dålig offensiv, men vinner alltid 10 matcher per säsong i college. För de spelar sitt possession-spel så in i helsike. De knivskarpt försvar och så har de en panter som alltid placerar bollen på 5-yards-linjen så de andra får börja. Så att de vinner ju sina matcher så här med 6-3 och sånt. Och Tory Taylor då har ju gjort jobbet fantastiskt för dem. Och de drev ju hårt i Iowa City om Tory Taylor får Heisman då, att första pantern som ska få Heisman Trophy. Jag har inte statistiken som backar om han är en suverän panter, men han var ju, det är inte ofta en panter i MVP för ett 10-vinstlag i college, så då kan vi verkligen säga att vi även täckt special teams eftersom jag tar upp Tory Taylor här.
Det är bra. Ja, men då kanske vi går ut på en panter helt enkelt. Och säger så för den här veckan. Så tack för att ni har lyssnat hörni, så hörs vi nästa vecka igen.
Det gör vi.
Ha det bra.